Ett. Går en bland kära vänner min stig, rolös och arm, dock känner jag mig. Psalm 579. 1. Männen från centralkrim var lika välkomna som signalen från glassbilen en morgon med baksmälla. Jag kom körande hem från bygget och såg dem sitta och vänta i en blålila Opel. Bilen täppte till den lilla gatan. Jag krånglade mig ut ur Toyotan framför min egen trappuppgång. Männen steg ur sin bil. Jag försökte förnuftigt intala mig att man lugnt kunde undersöka vad jag sysslat med på senare tid. Åtminstone nästan. Åh, Viktor Kärpe, sa de precis som telefonförsäljare, trots att de mycket väl visste att det var jag. Två likartade och lika stora. Den ena klädd i en ljus tygjacka och den andra i brun skinnjacka. De presenterade sig och trängde sig in förbi mig. Jag började inte knälla om husransakningsorder utan bjöd dem vänligt stiga på trots att jag talade till deras ryggar. De var redan i köket. Hur kan jag stå till tjänst? Frågade jag när jag väl själv var inne. Poliserna ögnade ogenerat igenom pappren på bordet, vandrade ut och in i rummen, och där jag stod i dörröppningen kunde jag se hur de tog ut böcker ur hyllorna och öppnade skåpdörrar. Stå till tjänst! Åh fan, ryssen har koll på språket, sa skinnjackan. Snarare mer konstaterande än hånfullt, så slängde han ifrån sig boken han bläddrat i och ställde sig framför mig. Jag tänkte att han hade nog förflyttat sig otaliga gånger på samma sätt från redskap till redskap på gymmet, samtidigt som han sett i spegeln på väggen hur bröstmusklerna spelade. Vi vet att du har kontakter och skyddas av Helsingfors knarkpolis. Men, du förstår, vi kommer från centralkrim och Peter von Bagg skulle säga att nu gäller en film som är lite större än livet. Skinnjackan gjorde en konstpaus, vände och vred på halsen som om han hade skadat en nackmuskel när han lyfte tyngder. Nå, om vi skulle prata lite om hormonpreparaten som du har försett det finska skidlandslaget med under åren, sa han aningen mildare. Jag stirrade honom uttryckslöst i ögonen. Jag försökte påminna mig själv om att jag var både större och starkare än han och att det inte var någon fara. Men jag visste att jag satt mitt i sjön och under den här simturen var det bättre att låta bli att dyka. Kumpanerna från centralkrim meddelade att de skulle ta mig till förhör i Dickursby. Jag medgav att en människa knappast skulle kunna önska sig något annat än vårkväll som denna och bad dem vänta tills jag satt på timern för inspelning av barnprogrammet Lilla tvåan och väderleksrapporten. Skinnjackan log en aning, men tygjackan koncentrerade sig på att se butter ut. Jag låste dörren till stugan och försökte vara vänligt till mötesgående. Jag föreslog att vi skulle åka via mitt kontor i Hagnäs och plocka ihop alla papper som gällde mitt arbete för skidförbundet. Jag antog att det inte var lönt att förneka de fakta som gick enkelt att spåra. Man skulle hitta många kvitton i skidförbundets bokföring på vilka Viktor Kärpe eller VK East Trading eller Hagnäs Östhjälp skulle stå som betalningsmottagare. Båda var mina bolag och stod under mitt namn också i handelsregistret. Jag satt i baksätet på Open och tackade för visningen när vi på väg till Ånäs passerade Heureka. Föraren såg på mig i backspegeln men sa ingenting. Centralkrims hus stod ensamt på en stor öppen plats. Det var en stram byggnad i mörk sten och ljusare betong. Körbanan gjorde en märklig tvär U-sväng. Poliserna parkerade Open i en ruta försedd med en liten skylt på vilken det stod reserverad. Och så följde de mig in längs en mur som påminde om ett slott och en blågrå port. Förhörsrummet såg ut som vilket kontor som helst, tillfälligt omgjort till sammanträdesrum. Bordet var av laminat med träfigurer och stolarna omaka par. Jag fick vänta. Jag tänkte att det hörde till den vanliga utmattningstaktiken. Men när en lite överviktig polis i min egen ålder kom rusande presenterade han sig som kommissarie Salgren och bad om ursäkt för att jag fått vänta på ett sätt som kändes uppriktigt.